Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är ett samtal med Jenny Strindlöf, grävande journalist på Expressen. Vi talade om journalistens roll i Sverige idag. Vad är det som uppmärksammas och varför? Har media varit för rädda för att ta i vissa frågor eller har det förändrats? Vi kom också in på frågan om vad en journalist får och inte får säga i offentligheten. Är det kanske bättre att journalister är öppna med sina tankar och åsikter snarare än att de håller dessa dolda och att det framgår i arbetet? Och vad är framtiden för de gamla mediehusen på en marknad av enpersons mediehus och medborgargranskare? Mycket nöje. Jenny, du har ju granskat Roman i kris, som är en sorts form av romsk rättsskipning eller privat domstol. Och det är inte ovanligt med liknande sån rättsskipning i länder med svag stat där man förlitar sig på familjen, klanen och så vidare. Det här är ju inte så ovanligt längre i Sverige. Men man får känslan att det har funnits längre än vad man trodde eller misstänkte. Och att både journalister och akademin tog rätt lång tid på sig innan sådana som du började granska det. Vad stämmer det och vad tror du det beror på?
Jag tror att man i Sverige traditionellt har kanske haft en syn på andra kulturer, alltså kulturer på etnisk grund som någonting lite så här exotiskt. Kuriöst, alltså att deras traditioner, andras traditioner är på något sätt exotiska och lite så här kuriösa. Och bra, alltså någonting som ska så här finansieras statligt, bevaras. Och som någonstans också är, alltså att man har sett andra traditioner och andras då, ja, men, former av rättskipning och sådär som någonting harmlöst. Man har inte funderat så mycket kring det som en liksom konkurrens till det svenska rättssystemet. Om vi nu pratar om liksom rättsskipning. Liksom. Men vilket då i allra högsta grad är. Jag menar, jag har ju pratat med ganska många människor vid det här laget som när det gäller det romska rättssystemet som alla gånger skulle säga att det väger tyngre för dem än det svenska. Att om det står mellan det svenska och det romska så anpassar de sig mer efter det som sägs i det romska. Och även en kille jag pratade med sa att om någon gjorde någonting mot honom då skulle han hellre se att den personen fick ett straff i romen i kris än att han fick sitta i fängelse. I det svenska.
Vad beror det på? Eller,
därför att det handlar ju om att i hans fall så är han umgås och mest inom då inom den romska gruppen och då är det såklart viktigare för honom att han får upprättelse där inom. Och sen i andra fall så har det också handlat om att att det svenska systemet kanske inte är lika effektivt som det romska till exempel. Att det kan vara att om en kvinna blir misshandlad till exempel av sin man. Så kanske ja, så är det möjligt att han kommer straffas i det svenska rättssystemet om hon anmäler honom. Och så kanske han får något år eller så. Sen kommer han ut och då är det ju fritt fram för honom att så att säga misshandla henne igen eller hämnas för att hon anmälde honom eller så. Men om hon då gör upp med honom via medlare eller via Roman i kris eller så, så kan hon ju få en annan försäkran om att han inte kommer ge sig på henne igen, till exempel. För att det är mer troligt att han kommer då lyssna på vad de äldre säger.
Det är mer personligt tillfredsställande på ett sätt. Man får någon sorts avslutning av en mer personlig karaktär än vad ett mer opersonligt rättssystem.
Ja, man får absolut innebär. Upprättelse, tror jag, på ett annat sätt. Och framförallt inom den grupp som det är viktigast att man får upprättelse inför, liksom, sina vänner och familj. Och sen tror jag också att 2021 så skrev jag om det här stora klanbråket i Lund. Där det var två stora då släkter som bråkade med varandra på öppen gata. Det var liksom någon knivhögs och sen så var det bara så här ett jättestort slagsmål utanför sjukhuset i Lund. Som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det slutade ju också med att det kom in medlare. Jag pratade med en av dem som hade medlat, som medlade i den här konflikten. Vad jag fick höra så var de ungefär 10 personer. En annan var ju då en känd klanledare från din stad som också kom ner. Och ja, det gjordes helt enkelt upp på liknande sätt. Men det som skiljer den situationen från Roman i kris menar jag är att de här andra situationerna är mer, det påverkar så här, vanligt folk eller liksom folk som inte typ själva tillhör den här gruppen, alltså så här, svenskar överlag mer, alltså just det här med gängvåldet och skjutningarna och sånt, alltså det är ju någonting som man märker av och som väldigt många bryr sig om. Men när det gäller det som sker i Roman i kris så är det någonting som, alltså visserligen har inte gjort så i skymundan, för det liksom har pågått inför öppen ridå, men det har någonstans också varit någonting man kan se bort på eftersom att det bara i regel har berört romer och det har inte handlat om att man har skjutit varandra och sånt, utan att det ofta handlar om liksom äktenskapliga konflikter eller ja. Så det har liksom inte berört gemene svensk så på det sättet.
Men det kan ju ändå vara, alltså har det varit en sorts bristande nyfikenhet, för det här är ju ändå en del av Sverige nu och kommer liksom vara det alldeles oavsett vad som händer politiskt. Och mig förvånar det lite grann att och jag har funderat på om det beror på att man tänker att men det här påverkar inte så många. Eller att, nej, vi ska inte stereotypisera. Eller det här är inte vår plats. Liksom, journalistiken i Sverige ändå trots allt överlag rätt etniskt svensk. Det är liksom, eller samhällsklass är det ganska homogent. Att det finns någon sorts försiktighet som kommer in också här. Att man vet inte riktigt hur man ska beskriva det här och vad som görs med den informationen om man har varit rädd att men det kanske används på fel sätt och så vidare. Och jag tänkte så här, är det bristande nyfikenhet eller någon sorts försiktighet som ledde till att man väntar. Och jag funderar också, jag har inte insyn i hur man gör det inom akademin, men även där är mitt intryck att man har inte riktigt förklarat och skildrat det här på det sätt som det förtjänar om man ska förstå det samtida Sverige. Vad tänker du?
Nej, jag håller med om att det inte har gjort så att det, men jag tycker också att det har ändrats väldigt mycket. Alltså det är någonting helt annat idag än vad det var för typ 20 år sedan. Och jag menar, jag har skrivit av granskande om roman i kris och om romsk inkludering och sådär, men för jag menar, för 10-20 år sedan så då skrevs det artiklar om personer som sitter och dömer i Roman i kris som här tronar en hövding och att det blir lite så ett mysigt hemma hos reportage istället för det här granskande. Men och jag tror absolut att det ligger någonting i det att det är en väldigt så här homogen, alltså journalistkåren är en ganska så här homogen grupp. Och alltså etniskt homogen grupp också har i alla fall varit. Och att man kanske också har den här, som du säger, försiktigheten inför att, ja, men om man inte vet så mycket om ett system eller en grupp, så alltså jag kan förstå, då känns det ju liksom att man kanske passar sig mer för att säga då någonting som kan uppfattas som negativt om man inte är riktigt säker. Liksom.
Du har ju inte bara granskat det här, du har även granskat högerextremister, och du har gett in frågor som är, och ämnen som är, ja, men de är rätt tuffa, jobbiga på många vis. Det är säkert rätt lätt att göra fel eller liksom trampa snett även när man granskar. Hur kommer det sig att du, givet att vi har haft en miljö, du har förändrats visserligen som du säger, det håller jag med om, men hur kommer det sig att du går in i de här frågorna som är rätt tuffa?
Det vet jag inte. Jag har nog inte sett det som att så här, nu ska jag ge mig in i någonting som är tufft liksom. Men jag gillar när det är, alltså jag tycker att det är intressant med liksom sociala och kulturella sammanhang på något sätt, att få en inblick i någonting som jag inte har känt till så mycket tidigare. Men ja, och alltså jag gillar också när det är lite svårt, alltså när det inte är så liksom svart eller vitt. Det låter så himla klyschigt när man säger det. Men jag menar, det är lite klurigt. Och när jag inte vet jättemycket innan jag går in i det, eller vad man ska säga. Men det som lockar är väl någonstans att kunna ge en ny bild eller något nytt perspektiv. Att så här, tillföra någonting. Eller fylla något slags tomrum. Typ. Komma med ett nytt perspektiv i någonting. Det behöver inte vara att det är ett helt nytt ämne. Men att i alla fall att jag kanske har en annan ingång.
Så. Mm. En av de kanske vanligaste missförstånd som jag råkar ut för som ledarskribent är att läsare hör av sig och säger, ja, men tack för att du skrev om det här knepiga, kontroversiella ämnet. Det kan vara en språk på i förskolan eller liksom kulturkonflikter eller någonting som rör liksom det förändrade Sverige under 2000-talet. Och så jag svarar alltid, ja, tack så mycket, men jag är inte journalist. Men så får man liksom beröm för att det är så viktigt att journalister gör det här, men det är så, en del läsare upplever att det är få som gör det, just för att det kanske är känsligt. Nu har min utgångspunkt, jag har ju själv så att säga vuxit upp mellan kulturer, så för mig är det på något sätt rätt naturligt att ösa ur den källan, men kan ett skäl till att det har varit, alltså som du säger tidigare, att man gjorde lite hemma hos reportage hos hövdingen liksom, eller att man exotiserade den demografiska förändringen i Sverige och såg det som någonting kuriöst, lite spännande och så, men man sällan gick in i det som kunde vara jobbigt och konfliktfyllt i den förändringen av Sverige. För det, även om det har förändrats jättemycket de senaste åren, det har skrivit mycket mer om det, så var det verkade som att det var väldigt smärtsamt, och att det du gjorde, även om du kanske, det känns som att du spelar ner det lite, men att du gick in i rätt känsliga ämnen, att det fanns en sån oerhörd försiktighet så länge. Vad tror du om det?
Jo, men alltså att det har funnits absolut en försiktighet väldigt länge. Ja, det tror jag. men också att den är att den inte, den finns, alltså man får väl ja, nej, men alltså, och jag tänker att vad var frågan?
Ja, men alltså det har under lång tid, så var det en väldigt stor försiktighet. Yeah. Och jag får fortfarande så här, snälla mejl, och folk kan säga att, ja, men vad bra att du skriver om den här frågan, det är så viktigt att journalister gör det, så säger jag, men jag är inte journalist ens liksom. Jag bara kommenterar och analyserar frågor liksom.
Det tänker jag ibland så här, vad är det som gör att du känner att du inte vill kalla dig journalist? För jag menar, du gör ju research inför dina liksom ledartexter. Och jag vet andra, alltså det gör väl alla, men jag menar, Eller alla gör inte det, men jag menar vissa lägger märke till gör ju det. Så att det blir nästan som en så här nyhetstext med ett kommenterande inslag. Eller att du också uttrycker en åsikt om saken. Jag har sett dig göra det. Anna Dahlberg gjorde också mycket så här research. Och, men då med åsikt. Patrik Kronqvist också. Och Ivar Arpi. Alltså det finns ju flera av er som... som faktiskt skriver någonting som skulle kunna vara en nyhet, men där ni skriver den som en nyhetsartikel / opinionsartikel. Så jag tänker att kanske att ni mer än vi grumsar det här vattnet mellan opinion och journalistik. Alltså att det här med, för jag tänker man hade ju kunnat, alltså, om man vill att det ska liksom vara vattentäta skott mellan tyckande och skrivande om nyheter och sådär, så hade man ju kunnat i till exempel ditt fall så här, lämna över en nyhet till nyhetsredaktionen och sen vänta tills dagen efter med att kommentera den. En lite annan fråga kanske, men...
Ja, det kanske är så. En del läsare tror jag får intrycket, eller de ger intrycket att med en ledarskribent så, ja, man vet vad man får när det kommer till det partiska. Det vill säga, man vet att liksom, man har kanske en politisk idé här någonstans, men den är i alla fall tydlig. Och att med journalister så är det, det finns ingen uttalad politisk idé, men det är underförstått i vinkeln, valet av problemformulering och så vidare. Och att det är därför... lättare på något sätt att misstänkliggöra, medan det finns ingenting att misstänkliggöra i en ledarskribents fall, för att visserligen så kan en ledarskribent också göra egen research, intervju och så vidare, men det är uppenbart om det finns en tes så, den ligger på ytan. Jag vet inte, men jag tror helt klart att i takt med att man på kanske 2010-talet har varit mycket kritik mot journalistiken från vissa politiska håll, så har parallellt med det så har sådana personer som liksom Anna Dahlberg och Ivar Arpi fått en större plattform, och det är inte bara för att folk tycker heja heja deras åsikter, utan att de tycker heja heja, här har de uppmärksammat någonting som är viktigt och väsentligt i vår tid.
Jo, men så är det nog, men jag tror inte att de sakerna som idag lyfts av ledarskribenter som nyheter, att det skulle vara så här på något sätt tabu för journalister överlag att göra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men i anslutning till det vi pratade om att det har ju kommit nya så här enpersons mediehus, Swish-journalister, alltså en flora av frilansare som inte riktigt har någon koppling till medier, eller vissa kanske har bakgrund som journalister eller ledarskribenter, men nu finns liksom journalistik på massa andra ställen. Jag tänker typ på Facebookgrupper som är aktiva i en enskild sakfråga. Visst, de kanske driver opinion, men jag tänker så här på typ, så här, vet, folk som motstånd till vindkraft eller tycker att djuret är jätteviktigt. Och... Men sen finns också de här då medborgarjournalisterna. Så här, Göteborg har haft en person som heter Kristel Prinsén som har varit så här, granskat jättemycket och nyligen var det en person som heter Jens Nylander som har gjort en tjänst som gräver kommunernas ekonomi, vilket ju din tidning har uppmärksammat.
Mm.
Precis. Alltså det händer rätt mycket inom, vad ska man kalla det, medborgarjournalistik, och en del är jättebra och en del är mindre bra, men vad tror du om det här, och vad tror du det innebär för etablerade mediehus med liksom lång tradition som vi är verksamma
jag
inom?
Jag tycker i grunden att det är bra att, det, att liksom den här kartan av liksom medieinitiativ breddas. Och jag tänker också att det kanske innebär att vi som då tillhör lite större mediehus och så måste steppa upp vårt game lite. Och att det är bra. Mm. Och för som vi var inne på innan, liksom journalistkåren är en ganska så här homogen grupp. Alltså de som väljer att bli journalister har ju traditionellt varit en ganska homogen grupp och sådär. Och jag tror att det skulle kunna vara bra också att så här rekrytera eventuellt liksom utifrån. För jag menar, om man tänker att de som vill bli journalister ofta är, ja men, det är liksom inga, alltså det är samhällsvetare mer än vad det är technördar till exempel. Så då tycker jag att det är liksom inte så konstigt att någon som då Jens Nylander gör någonting jättebra och jättekult liksom, och som inte då tillhör ett mediehus, för att det är liksom inte sådana som jag som kommer göra den typen av grejer, men man kanske skulle på något sätt, jag vet inte, försöka få in en sån person. Det kanske är svår att få in som frilansare, nu tänker jag bara högt eftersom att han säkert är så här ekonomiskt oberoende, men kanske mer så här samarbeten däremellan. Jag tänker att man ligger efter lite på så här teknikfronten, om man säger så, och att det beror på typ naturliga saker, som att vilka är det som vill bli journalister. Men ja, vad tänker jag mer? Jag tänker att det kan vara, alltså att det är i grunden positivt med då olika nya initiativ, och att det är bra också så här för konkurrensen och just det här med att steppa upp sitt game. Mm. Men sen tänker jag också att det kan vara svårt för liksom gemene man att någonstans här också orientera sig och förstå skillnaden mellan det som en person gör och det som ett helt mediehus gör. För det är ändå någonting annat att att ha ett helt liksom hus med personer som, och en kontrollapparat i ryggen, än att vara en ensam person. Framförallt så, alltså en ensam person kan göra jättemycket bra grejer och sånt, men det finns kanske inte så mycket sätt för allmänheten att liksom kunna orientera sig och bara, vad är den här personen, har den en liksom agenda, och vad är det i så fall, och alltså det finns liksom en poäng med att ha ett mer så här, du, här vet du någonstans mer vad du kan förvänta dig, alltså från Expressen eller från GP så.
Men kan man tänka sig liksom en utveckling, jag tänker på vad som har hänt i USA där ett fåtal väldigt stora mediehus finns kvar och står rätt starkt. Jag tänker på sådana som Wall Street Journal och New York Times. Och sen det mesta andra av den gamla medien lider rätt mycket. Och sen finns det en enorm flora av poddar, medborgargranskare och småsatsningar som nästan alla förenas av att de har väldigt låga overheadkostnader. Liksom, de har inga stora kontor, de har inga liksom HR-avdelningar, utan de är snabbfotade och deras utrustning är jättebillig och allting bygger på att de är ett fåtal drivna personer som kan göra saker och ting väldigt, väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Finns det inte, alltså kommer de traditionella medier som tror du på något sätt dra slutsatserna av de här, alltså rätt slutsatser, ja, men vi bör tänka så här och så här och så här. Eller kommer man liksom bli helt omsprungen av de här små granskarna? Alltså trots då, som du säger, fördelen med stort mediehus, man har liksom en erfarenhet, det finns en kontrollapparat, du vet, alltså en vana helt enkelt. Vad tror du, räcker det för att fortsätta vara relevant? För att alltså, vi vet ju bara två att mediehusen har ju svårt att i konkurrensen med många andra digitala prenumerationer behålla människor en längre tid.
Mm.
Vad tror du?
Alltså jag hoppas verkligen att det kommer finnas kvar. Mm. För jag ser verkligen alltså behovet av att de större medierna finns kvar. För jag menar, jag tycker som sagt att det är jättebra med alla de här mindre initiativen som ofta är liksom så här snabba, effektiva och ofta gör väldigt bra grejer. Men det finns ju också så här en väldigt stor risk när man är ensam och beroende av då folk som betalar, att man hamnar i det här liksom audience capture.
Förklara.
Ja, men att man hamnar som i en loop där du börjar skriva om någonting som du får väldigt mycket högljutt beröm för. Och kanske följare, kanske prenumeranter, om du nu har något nyhetsbrev eller Substack eller sådär. Så får du mycket beröm och bekräftelse och kanske pengar då, konverteringar. Vilket då liksom leder till att du skriver mer om den här frågan från samma vinkel. Och då fortsätter, då får du liksom ännu mer beröm för det och så fortsätter du skriva och så. Och går du sen lite utanför det och liksom lyfter ett annat perspektiv och vidgar horisonten. Alltså då tror jag att det är lätt att man liksom tappar följare på det. Utan att det blir liksom en självuppfyllande loop. Liksom, att du bara ger publiken det publiken vill ha. För jag menar, det kan man ju se, alltså både liksom, det behöver ju inte vara pengar inblandade för att det lätt ska bli så, men jag menar, min lön på Expressen är ju inte beroende av likes på Twitter eller på X. Men jag tror att om man är då Swish-journalist eller liksom har en Substack eller Patreon eller vad det nu kan vara, att man liksom, man får verkligen akta sig för att hamna i en sån loop där du bara liksom ger det som du tror, eller säger det som du tror att publiken vill höra. För det vet man ju själv, liksom, att man, alltså, det är ju många som bara kanske följer någon för att de vill höra en viss sak, och skriver man någonting annat eller någonting som bara, alltså, går lite utanför boxen, då är det så här tack och hej ungefär.
Just det.
Ja.
Ja. Men det, jag känner verkligen igen mig i det. Alltså ett av skälen till att jag tycker om att skriva för en tidning är just att man får den som yrkesperson, den bredden. Att jag, vissa dagar är det bibliotek i Göteborg eller stadsbyggnadsfrågor, och sen är det en liksom kulturkrigsrelaterad fråga som rör ideologi och så vidare, och att det, man kan röra sig rätt fritt mellan de ämnena, och att man behöver inte varje dag vakna och tänka hur ska jag behålla min lilla nisch av offentligheten som råkar följa mig, hur ska jag se till att de inte tappar liksom tålamodet och intresset och går vidare till någon annan, utan ja, att man, ja, men i mitt ansvar ingår att en bredare palett av publiker och liknande. Men
ja, för du har ju också råd, tänker jag. Alltså jag tänker att du har ju också, alltså det är ju då vissa som läser dig, eller jag tänker att många som läser dig gör det för att man vet att, så är det ju med alla liksom då ledarskribenter och viss mån och journalister också, men att man förväntar sig någonting, man vet att du har, ja, men, liksom kloka tankar om det här som jag gillar, och då så vill jag fortsätta läsa det. Så. Men när man vet att man har en, liksom, jobbat upp en viss publik som kanske tycker på ett visst sätt, då tycker jag att då är det ju bra att man kan på något sätt försöka ibland att vidga sin publiks vyer också. Eller så att man kanske har det, i alla fall moraliska ansvaret, att då lägga in någonting annat som kanske är någonting som publiken inte förväntar sig, som publiken kanske inte gillar, men som ändå, den kanske inte skulle höra någon annanstans, för att ja, att den vänder sig dit där man får höra ungefär det man vill höra. Och men en person som du eller jag, liksom, alltså, vi har ju då råd att göra det. Eller nu tänker jag mest på det som så här ledarskribent, men att du har ju liksom råd att skriva texter som inte blir så lästa eller som går emot det som din vanliga publik oftast gillar. Liksom. Du förlorar inte jobbet på grund av det, så att säga. Eller din månadslön, så att säga.
Men har du gått emot dina läsare någon gång? Alltså nu är inte du ledarskribent och du är journalist, så att du ska ju liksom granska konsekvensneutralt och så. Men har du tänkt någon gång så att det här kommer de som hade liksom förväntat sig den här sortens gräv av mig, nu kommer de få någonting helt annat? Har du gjort så någon gång? Medvetet eller omedvetet?
Ja, alltså jag gillar ju att skriva om... Alltså jag tycker inte om tanken på att bli placerad i ett fack. Att här... Att liksom... Hon skriver bara om det. Eller hon skriver bara om... utifrån den här vinkeln. Alltså, för jag har ingen sån agenda. Liksom. Utan jag tycker att... Jag försöker mer tänka liksom att okej, här var det ett perspektiv som ingen har kanske skrivit så mycket om. Eller, det behöver inte vara, för mig handlar det inte så mycket om så här höger eller vänster eller så, utan mer, för det är jag liksom ganska ointresserad av. Men det är mer att liksom, här var en fråga som folk kanske inte har belyst utifrån det här perspektivet så mycket. Så. Men absolut, alltså jag tänker att det finns ju de som tyckte att liksom, jag var en fantastisk journalist när jag infiltrerade extremhögern under ett år. Men som sen tycker att jag då tappar min journalistiska kompass när jag belyser frågor... från något annat håll.
Det leder mig in till frågan så här att man får intryck av att du är rätt frispråkig, alltså både i din granskning, att du kan liksom verkligen så här, du drivs verkligen av nyfikenhet, vilket jag tycker är liksom det är grunden på något sätt för all journalistik. Man ska vara nyfiken och förstå, förklara och belysa världen för andra och hjälpa folk och se världen lite tydligare. Och samtidigt så är det ju svårt att placera det politiskt, vilket också är bra, för att det vore trist ifall man visste att det är den journalisten, det är så uppenbart att se att den personen är hela tiden åt det hållet. Och jag har kommit på mig själv när jag tänkte så här, men jag vill nog prata med Jenny om det här, att det är rätt ovanligt. Alltså med både frispråkighet samtidigt som man inte riktigt vet vart personen befinner sig politiskt. Och rätt många journalister är kanske, de håller hårt på sin integritet och är därför inte frispråkiga. Uttrycker sig inte öppet liksom med egen röst, liksom, vare sig det är sociala medier eller på andra ställen. Just av rädsla för att folk kommer liksom komma på att jag är vänster eller höger, vad det kan vara liksom. Hur kommer det sig att du vågar vara frispråkig, och att, varför tror du det beror på att det är rätt ovanligt bland journalister att vara det?
Jag tror att det är ovanligt för att man präntas in väldigt tidigt som journalist att man inte ska uttrycka åsikter offentligt och göra sig omöjlig. Därmed göra sig omöjlig liksom, att kunna skriva och bevaka frågor. Speciellt om man liksom har eller vill jobba inom public service, så är det ju verkligen så här big no-no. Så jag tror att det är väldigt många som medvetet håller sig undan det. Och jag tänker att, alltså jag tänker också på hur jag uttrycker mig liksom, av respekt för mitt jobb eller min arbetsplats liksom, att, och jag tror egentligen inte att jag så här uttrycker så mycket åsikter, utan mer kanske spaningar, tankar, perspektiv. Framförallt uttrycker jag inga partipolitiska åsikter, vilket då är väldigt enkelt för mig eftersom att jag inte har någon, något stort intresse i det. Så. Men ja, alltså jag tänker ju att den försiktigheten finns att för att man har fått lära sig det, alltså alla journalister får lära sig det, att man inte ska då uttrycka åsikter generellt. Men personligen så kan jag ju tycka att att rädslan för att göra det är lite för stor inom liksom branschen generellt. Jag tycker inte att det är så farligt med åsikter. Jag tycker att man kan vara en liksom utmärkt journalist trots att man har uttryckt åsikter i det offentliga om någonting. Utan jag tror liksom på mer transparens överlag, inte mindre. För jag menar, journalistiken är ju, alltså det finns ju en, det handlar ju om journalistisk metod, inte om vad du tycker liksom, eller har uttryckt åsikter om. För det är också lite det här, alla har ju åsikter. Det är bara att då vissa tror att de är neutrala för att de aldrig har behövt reflektera över att det de tycker är en åsikt, för att den är kanske mainstream eller för att de aldrig funderar på den. Utan det är kanske någonting som majoriteten tycker, men det är likväl en åsikt. Och jag tror att då kanske det också färgar av det man skriver mer än om man är medveten om man faktiskt har för åsikter.
Kan det vara så att om man blir mer van vid att reflektera kring sin position, vilka antaganden man gör, vilka problemformuleringar man tycker är intressanta, då, dels blir det inte lika farligt då med åsikter, och så kan man också resonera lite mer öppet. Ja, men jag har den här, det här, jag kommer härifrån liksom, och det kan nog påverka mig, men att man på något sätt blir både friare och kanske inte bättre som journalist. För att det finns ju en stor kritik mot exempelvis public service, där man sätter stort värde vid att ja, men vi ska behandla alla partier likvärdigt, och det låter jättebra, och det tror jag man klarar av rätt bra i public service. Men jag har alltid tyckt att det är det enklaste, det är det minst intressanta också. Det svåra är ju att förstå djupt hållna ideologiska positioner som vi ibland inte ens reflekterar över.
Mm.
Ja, vad tänker du om det? Alltså, jag tänker att public service är exempelvis besatta av mångfald. Som om det vore det mest neutrala, det vore som att sopsortera rätt liksom. Men alltså, jag tycker att det där är djupt ideologiskt och säger jättemycket, och jag säger inte att det behöver vara fel, eller jag tycker det är fel, men jag menar, jag hade väldigt gärna önskat att man resonerade mer kring det inom public service bland många andra politiska ideologiska frågor. Men eftersom man tänker så här, men vi är så neutrala, då blir det aldrig någon kritisk diskussion om det.
Nej.
För man sätter så stort värde vid att men vi är neutral, punkt slut. Vi behandlar alla partier likvärdigt, då är vi klara med det.
Mm. Ja.
Vad tänker du om nu?
Nej, men det där mångfald tänker jag i alla fall att man kanske har haft en ganska så ytlig bild av det. För det är klart att det kan ge... så jag tror att det avspeglar sig absolut, tror jag. Vad man liksom... Var man kommer ifrån, då menar jag inte bara så här var man kommer ifrån för land utan, eller för liksom stadsdel, utan liksom var man kommer ifrån värderingsmässigt, alltså vad man tycker och liksom tycker och tänker olika saker, men också absolut vad man har för bakgrund. Men om man kanske liksom lägger att man antar att folk ska komma med en mångfald för att man är liksom kvinna till ett rum där det är män, eller för att man kommer från en annan, liksom har rötter i ett annat land eller vad det nu kan vara, men att det behöver liksom inte alltid vara det som ger den största mångfalden, och att man ja, att det kan bli lite ytligt ibland när man liksom diskuterar mångfald, vad är mångfald, men Men sen tänker jag absolut att man kan då, trots att man har liksom då vissa värderingar eller en ideologisk bakgrund eller så, ändå göra ett neutralt journalistiskt jobb. Men jag tror att i ett rum med ett gäng journalister, alltså det kommer liksom att avspegla sig i vilka ämnen man väljer kanske att belysa eller väljer att liksom titta närmare på. I den typen av grejer så kommer det spela roll vem det är som jobbar som journalist. Vad var nu jag skulle komma med där då? Men ja, jo men... För jag tänker just alltså det där... vi var väl inne på det lite innan. Men om det är liksom väldigt många människor som tänker på samma sätt. Och som inte har reflekterat så mycket kring sina egna värderingar, omedvetna åsikter och så vidare. Och så sitter alla och har typ de här samma omedvetna värderingarna och åsikterna. Då blir det väldigt lätt att man ser sig själv i den gruppen som att men vi har inga åsikter, vi är neutrala. Och så kommer det in en annan person som har en annan åsikt. Och då blir det helt plötsligt att men, du är partisk. Fast men, ni hade lika mycket åsikter som den här ensamma personen, bara att ni aldrig har varit tvungna över att reflektera att det är åsikter.
Ja. Vad gör man åt det då? Alltså vad... När det blir så, för det är ju naturligt att det blir så. Alltså i en bekantskapskrets där alla håller med varandra så finns det vissa saker man inte ifrågasätter eller reflekterar över. Det är inte annorlunda på en arbetsplats där alla kommer från samma ställe och någonstans tycker jag att det är väl det som är värdet av sann mångfald, det vill säga att det kommer människor och säger ja, men, nej, jag tänker så här, har ni tänkt på det på det här sättet?
Yeah.
Det är riktig mångfald och det har inte nödvändigtvis någonting att göra med vilket kön eller hudfärg eller ursprung man har, men det kan ha göra det förstås, men hur ändrar man det? För jag upplever att det är nog ett av problemen med den samtida journalistiken, varför den ibland utmanas av enstaka frifräsare. Sen finns det problem med enpersons mediehus också, som du har påpekat, men vad gör man åt det inom våra mediehus?
Jag tror att det måste finnas ett högre tak i allmänhet. Att man inte ska vara så rädd för åsikter och att liksom, alltså det finns ett klimat där man inte riktigt vågar uttrycka åsikter om man då är journalist. Mm. Inte på grund av att det skulle vara kanske obekvämt, utan för att man inte ska göra det på grund av då opartiskhet, bla bla bla. Och där tror jag att det kanske är liksom någon slags tröskel man behöver komma över. För jag tror att man måste prata mer, alltså att det blir, alltså på en redaktion så blir det bättre om man liksom har just det här höga taket, prata mer och där man får lov att uttrycka åsikter både inom och utanför på något sätt. Jag tror också att det gör ju också att engagemanget liksom ofta blir bättre, alltså man till exempel kopplar bort personer som tycker någonting i en fråga. Ofta när man tycker någonting i en fråga så har man kanske ett så här större engagemang i den frågan. Och att det kommer då kan också bli så att det blir bättre journalistik då. Liksom. Men att det hela tiden att det finns... alltså jag tror att man måste vara medveten om att alla faktiskt har åsikter. Och att bara för att man har en mainstream åsikt så betyder inte det att man är neutral. Jag kanske inte riktigt svaret på din fråga, men sen så gör man inne på samma spår då. Jag tänker också att det finns en stor skillnad mellan att uttrycka åsikter och att vara eller bli aktivist.
Vad är skillnaden? Vad är det som skiljer dig från... Okej, jag håller med, du är frispråkig på många sätt, men jag upplever inte det som aktivist. Vad skulle du säga gränsen går? Jag kan säga vad jag tänker, men vad tänker du?
Men jag skulle säga att det handlar om... Alltså att i aktivistens fall så blir åsikten viktigare än sanningen. Och att man har skygglappar för det som inte passar in i den åsikten som man vill förmedla. Att man då inte släpper in fakta som kan på något sätt gå emot den åsikten som man redan har. Alltså det handlar fortfarande om man kan ha åsikter men fortfarande vara nyfiken och öppen kring saker som inte passar in i det här. Eller som kan få en att ändra sig eller så. Men jag skulle inte lita på en aktivist som i ett journalistiskt arbete. Men däremot en person som uttrycker åsikter och liksom som jag inte upplever så här försöker grumsa annat som inte passar in i den åsikten. Det är en annan sak. Men att man, jag menar att aktivisten då kanske men mer så här, gör sig själv till talesperson i en fråga och behandlar källor på olika sätt beroende på vilket håll de kommer ifrån. Liksom. Att i ena fallet så kan man vara väldigt kritisk mot att den här någonting som kommer från den här lite skumma källan. Och sen i ett annat fall så kan man mer än gärna referera till en källa som inte uppnår allt det där. Som i det andra fallet gjorde att man diskvalificerade källan. Vad tänker du?
Ja, nej, men det är väl en bra distinktion. Alltså det är väl en skillnad mellan att främst vara intresserad av att men man kan tycka saker, men man är också alltid beredd att det intressanta är att förstå världen och då ingår det även att men om jag får fel så får jag fel och då ändrar jag uppfattning, analys och så vidare. Men när jag är aktivist så håller jag benhårt jag hamrar på en spik. Liksom. Det spelar liksom ingen roll om det var fel utan det här var vad jag var ute för att göra. Jag kan fundera på skillnaden mellan journalistik och aktivism. Alltså i USA så har medier blivit mycket mer politiskt polariserade. Det är alldeles uppenbart att till exempel CNN är väldigt mycket demokraternas mediekanal. Fox är väldigt uppenbart republikanernas mediekanal. Och fundera på, är vi på väg mot något liknande i Sverige? Alltså, nu blev ju lanseringen av Bulletin som någon sorts högeralternativ gick ju inte jättebra. Men jag kan ibland inte alltid börja tillägga sig få känslan liksom av att Dagens Nyheter talar till en speciell samhällsklass med vissa specifika åsikter och att det ibland kan innebära att man på något sätt går bort från den här, jag brukar kalla det för radikal nyfikenhet, det vill säga att vi man avslöjar verkligheten som den är och går den emot vad man tänkte om shit, då det är viktigare med liksom, sanningen. Tror du vi är på väg mot något sånt i Sverige just för att man får det som du nämnde tidigare som kanske är nackdelen med små mediehus men det här audience capture, det vill säga att men vi har en publik, de betalar för det vi gör men då fortsätter vi göra det som de vill ha. Det är inte så lönsamt det du
står för. Jag tänker för, det är därför jag är också en anhängare av public service. För att jag tror att det finns jag tror att det är viktigt att det finns något mediehus som hela tiden försöker, som kommer att så här, göra fel och som kommer att misslyckas men som hela tiden får betalt för att försöka vara liksom då hela folkets inte röst, men hela folkets mediehus, om man säger.
Ja.
Och som man också kan hålla till svars för det på något sätt. För jag menar, det kan man inte göra med andra mindre initiativ och tidningar och så på samma sätt.
Tror du att finns det privat media större mediehus, jag tänker på sådana som vi arbetar på. Finns vi om 10-15 år i typ den här formen vi har nu? Jag menar inte liksom papper, för det kanske kommer försvinna till viss del, men finns vi i den här breda formen? Det vill säga man sysslar både med lokal granskning, man gör nationella grejer, man kör lite sport och nöje och det är liksom, du vet, det är en så här, det är som en frukostbuffé med lite allting, för att all annan utveckling i medievärlden går ju åt ett diametralt annat håll. Det vill säga man har nischer, minikanaler för allting. Jag tänker bara på typ, vad prenumererar jag på YouTube? Men det är 30 olika nischkanaler. som är oerhört avgränsade. Det är ingen kanal där som ägnar sig åt bredd, utan det är nisch. Och de gör det, på sin nisch gör de allting mycket bättre än vad vi någonsin kanske kan göra när det kommer till vissa specifika frågor, vad det heter, finans eller spel, något sånt. Liksom.
Det tror jag.
Finns vi kvar om 10-20 år?
För att, jag menar, även om det finns de här små initiativen som, med nischar som gör det bättre, och som gör kanske många saker på sina nischhåll bättre än vad då vi som stort liksom mediehus med större bredd gör just den nischgrejen, så man kommer fortfarande vilja, jag kommer definitivt vilja, alltså kunna gå in på en sida och se någonstans vad någon anser är viktigast idag att jag ska veta. Och jag vill också då veta att alla andra får samma sak. Alltså att det finns någon slags här, att man inte hamnar i sin egen lilla filterbubbla där jag vet inte vad min granne har för bild av världen, vad han tror är liksom den stora nyheten idag. Det kanske är någonting helt annat. Jag menar, vi behöver den här liksom mediehusen med större bredd för att få en lite så här helhetlig bild. Det betyder inte att jag behöver liksom hålla med om att det som ligger etta på Expressen eller DN eller GP eller Svenskan är det viktigaste enligt mina preferenser eller vad jag tycker. Men jag tycker ändå att det finns någonting i att få veta vad andra också får. Det är därför jag är ganska emot så här personaliserade sidor på, alltså att man ska hålla på att personalisera de olika tidningarnas innehåll på första sidan. Så här, nej, jag vill ha det som alla andra också har där.
Och sen, med personaliserad menar du att varje enskild användare har liksom som ett kurerat utifrån vad de är intresserade av. Så är man intresserad av sport, då är Expressen brukar se bara en massa fotbollsnyheter.
Ja, typ. Personalisering. Alltså, då vill jag att man ska kunna klicka på sport. Så att man aktivt vet att nu har jag valt att få se det som passa mig, men jag vill inte att någon annan ska anta någonting i förväg om vad jag vill ha, utan då vill jag se vad är det ni vill servera mig och världen eller liksom Sverige så, och sen tror jag också att det är ju, jag skulle tycka, och då är jag ändå liksom inom branschen, men att det vore ganska så här svårt att orientera sig om det liksom inte fanns vissa, alltså det finns ändå just den här tryggheten i att kunna gå in på en större liksom, plattform där då alla ser samma sak och där det finns då olika, ja men här är det som vi tycker är viktigast idag så att säga. Än om jag liksom, okej, vilka av de här nischade små initiativen ska jag följa och vem är det som är trovärdig i det här och det här? Alltså, för det kan man göra i alla fall. Alltså det kan man göra vid sidan av. Alltså jag tänker att det ena inte utesluter det andra. Utan att jag ser mer de här nya initiativen. Jättebra, jättebra komplement. Men att det kommer fortfarande behövas Expressen. Till exempel. Men jag tror också, alltså jag tänkte på det vi pratade om innan med så här ledarskribenter versus liksom nyhetsjournalister och sådär, och att alltså så som jag beskrev det egentligen, att man går in på en första sida och scrollar lite bland dagens nyheter, det är ju kanske inte heller så som de allra flesta få sina nyheter egentligen, utan många kan gå in på sociala medier och typ klicka på en länk som någon annan har lagt upp, en artikel eller så, och så kommer man in till expressen.se, men där ser man inte, så jag tror för en vanlig person som inte är i branschen så tänker man inte så mycket på, är det här då som jag klickade in på, är det en nyhetstext eller är det en ledartext eller så här, man bara tycker, ja, bra text.
Vi får se vad som finns kvar och inte, men Och hur mycket tålamod publik, alltså läsare, har med den här sortens, alltså, bredd. Jag kan ju uppskatta, jag kan se det demokratiska värdet av det. Men givet att uppmärksamhet är en, liksom, det är en ändlig resurs som människor har. Och alla vill ha den uppmärksamheten. Och vilka tidningar konkurrerade med för 20 år sedan är väsentligen annorlunda än vilka tidningar konkurrerar med 2024 när det kommer till just till uppmärksamhet. Vi får se vad som händer, men oavsett vilken form det är, så kommer det nog behövas den här radikala nyfikenheten som journalister, duktiga journalister, besjälas av. Jenny, tack så mycket för det här samtalet och för att du ville dela med dig av din tid och uppmärksamhet när det kommer till journalistiken. Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Samtal med Zweigman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweigman och det här är en podd från GP:s ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.